Vad kan vi lära oss av Salems första missionärer? Och tanken är väl lite att se inte bara vad vi kan lära oss utan också hur kan vi bli lika dem i förtröstan, kärlek och frimodighet. Jag blev väldigt inspirerad nu på Vargfestivalen när jag var och lyssnade på Kelvin Sander som höll en, han brukar ju hålla informationsträffa lite om våran historia och så. På Vargfestivalen ett sånt tillfälle. Och nu var jag, fick jag fördelen att vara med för första gången. Och jag tyckte det var så intressant att lyssna på vad han berättade om församlingen. Så får ni chansen så ta den och vara med. Nästa år blir det väl i alla fall en på Vargfestivalen säkert. Det var jätteinspirerande och det födde lite tankar hos mig kring den här predikan. För där nere så läste jag, jag tittade på bilden, jag hörde ju först Kjell tala men så gick jag och läste lite och då står det så här i en av de här historierutorna. 1926 började församlingen underhålla sina första missionärer Rut Eriksson till Kongo och Gideon Akalu i Indien. Och Rut Eriksson, vem var hon? För det henne kommer det handla lite om här idag. Jo, hon var missionär i Kongo. Hon var gift med Gustav Eriksson. Jag vet inte, någon, ni som är äldre här i församlingen, har ni träffat dem? Jag vet ju att några i alla fall här räcker upp handen, ni som är äldre. De var ganska flitigt här tror jag när de så länge de var med oss. Och de hade en väldigt spännande resa får man ju säga genom livet. Och vi ska se en bild här. Nu kommer de upp där, ser ni dem. Den här bilden är hämtad från utställningen som vi har nere i vårt nyrenoverade styrelserum där nere. Där har vi dem. Och jag har fått berättat för mig att första gången som de åkte ut till Kongo så var det väldigt enkelt. De kom dit. De fick hugga ut en kanot ur en trästam. Det gjorde väl man på den tiden. Det fanns liksom inte båtar på det sättet. Det fanns väl bra trästammar som, inte vad jag hört, så högg de ut en kanot och började paddla upp för Kongofloden. Och de paddlade, i alla fall första gången de var där så paddlade de liksom typ 50 mil upp för den här floden. Det tog väl ett tag och de stannade väl till många gånger och sådär. Men det intressanta, alltså för mig kan jag ju säga, jag är ju född 69 och liksom tillhör den här lite bortskämda generationen. För mig bara att tänka sig att åka till Afrika, att hugga ut en kanot och sätta sig och börja paddla upp för Kongofloden. Bara det är ju en utmaning i sig. Det här var 1926 som de sändes ut och härifrån. De kanske hade varit ute lite innan, vad vet jag. Men alltså, vilken grej. Men det som är intressant var det att en hel del av de här stammarna som bodde ut med Kongofloden var kannibaler. Det gör ju utmaningen lite större kan man ju säga. Det var så människoätare som de kände ett uppdrag att missionera för. Det var inte precis riskfritt att vara med som missionär där. Och jag har hört berättas också att när Gustav var hemma i Sverige efter det här missionsuppdraget, det här var väl när han var äldre, så saknade han ett par fingrar. Och det också, kan vi också fundera över om vart man kannibaler och saknar ett par fingrar när man kommer hem. Som sagt, det var ju inte helt riskfritt där. Jag vet inte hur han har blivit av med dem, men det var ju en märklig företeelse i alla fall. Så att det är uppenbart att det var stora uppoffringar man fick vara med om när man var missionär på den tiden. En del av de här kannibalstammarna då bjöd Rut och Gustav på mat. Och det var inte läge att tacka nej heller, för i Afrika är det ju, och så är det ju många kulturer, att det inte är artigt att tacka nej. Så att det var bara att äta vad som sattes fram. Och det måste ju säga varit en väldigt otroligt stor omställning att när man vet då att det är kannibalstammar så där, att det sätts fram någonting framför en att äta det bara rakt upp och ner. Det kan låta lite makabert för oss kanske, men så var de här omständigheterna för dem när de var ute. Det verkar ändå som att en hel del av de här personerna i kannibalstammen och andra kom till tro och arbetet växte. Och jag tänkte jag skulle bjuda fram Håkan här, Håkan Tengberg, som en av dem som känner Gustav lite sen gammalt. Du kan väl komma fram, så blir det lite mer levande att få höra något riktigt ögonvittne här. Du har ingen vittne, men det ska du få en här. Du, det var så härligt när du berättade om när... Hallå. Den är nog på, tror jag.
Det hörs inte så.
Jaha, den är på.
Vad bra. Ja, jag bodde i Örebro många år i min ungdom. Och under 15 år tillhörde jag baptistförsamlingen i Philadelphia, där också Gustav och Rut var med. Och... jag minns väldigt väl Gustav redan som barn när han satt här, när han predikade, och så vände han sig mot oss pojkar och så sa han: ni ska veta pojkar att ni behövs också i Afrika och laga bilar och grejer för missionärerna. Men när jag tänker på Gustav med sin stora hatten lite i Livingston-stil och med sin korportörsväska och sin ungdomliga glimt i ögat, fast han var gammal. Får jag berätta detta som en liten grej? Jo, vi ungdomar, jag var ju ganska nyfrälst när jag kom till Örebro. Här var jag ensam grabb bland de nyfrälsta, och jag tyckte det var underbart att få komma upp och se så många frälsta ungdomar tända av Herren när jag kom dit upp. Och så då frågar vi på ungdomars sätt: varför säger farbror Gustav halleluja så mycket? Frågar vi rakt upp och ner. Vi tyckte liksom inte det passade jämt. Han satt som i en dröm och sa halleluja. Så han hade lite mörkt röst. Jo, sa han. Precis så här kommer jag ihåg. Du förstår att när det blir för torrt, när jag tycker det blir för torrt på mötena här hemma i Sverige, då tänker jag på Afrika. När lilla Rut och jag kom ut i Afrika, då åt de upp varandra, men nu blir de frälsta i tusental. Och då säger jag halleluja. Det kommer jag så väl ihåg.
Ja. Härligt. Kan du berätta också, för att du berättade för mig att Gustav hade någon frälsningsupplevelse där när han var på väg mellan Glanshammar och Örebro. Kan du berätta om du, något mer om det? För det kan vara lite intressant också.
Jo, det har jag hört. Att han var ju från Glanshammar, eller du, Leif? Och en kall vinternatt när han gick hemåt ifrån stan så mot stjärnhimlen. Det hade snöat mycket och var driver på vägen hem. Det kom han i syndanöd. Han berättade själv: jag böjde mina knän inför den helige, sträckte mina händer mot himlen och överlämnade mitt liv åt honom som blev hans herde hela livet. Och jag tyckte det var så fantastiskt bara sitta in till honom. Man kände att det var en helig man, men på samma gång precis som du och jag. En vanlig pojk. När jag tittar på ungdomsporträtt som det finns av honom, han ser ju ut som Adam. Ja, jag menar, vi har alla varit unga. Och vad fint det är att läsa om såna här saker. Och när jag var nyfrälst så rådde mig äldstebröderna här i församlingen att läs sådana föredömliga berättelser och bli tänd själv. Jag tror det har bidragit till att jag behåller frälsningsglädjen även idag över att äga det djupet, att jag vill komma längre. Jag vill uppleva mer. Jag önskar få vara den Herren har gett mig att, eller lärt mig att vara. Att få bli formad av honom. Precis original som vi alla är. Vi är lemmar i Kristi kropp. Och det var lite sidospår.
Amen, amen. Det är bra. Du är så härlig när du vittnar. Tack så jättemycket, Håkan. En applåd. Det var jättefint att du delade med oss. Mm. Ja, det är intressant när man följer sådana här gudsmänniskor. Det finns många av dem. Så ofta så ser man det här att ett gudsmöte, någonting som förändrar dem, är det som liksom blir en vändpunkt i livet, och så kommer Gud in och gör fantastiska saker. Och man kan ju inte liksom alls missar den här kopplingen som finns om man tänker på Paulus i Apostlagärningarna, som Saul som då förföljde de kristna, och så fick han det här dramatiska mötet på Damaskusvägen när han blev omvänd och började tjäna Jesus. Det här var ju på ett lite annat sätt, men det är en liknande sak ändå att få ett sånt här gudsmöte, och det tror jag vi alla behöver. Vi ska läsa ifrån Svenska folkbibeln det 12:e kapitlet, Lukas evangeliet 12 i Svenska folkbibeln 15, och den kommer här så ni kan hänga med. Var inte rädda för människor. Till er mina vänner säger jag, var inte rädda för dem som dödar kroppen och sedan inte kan göra mer. Jag ska visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte 5 sparvar för 2 kopparmynt, och inte en enda av dem är glömd inför Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än många sparvar. Jag säger er, den som bekänner mig inför människorna ska också människosonen bekänna inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna ska bli förnekad inför Guds änglar. Var en som säger något mot människosonen ska få förlåtelse, men den som hädar den heliga ande kommer inte att få förlåtelse. När man ställer er till svars inför synagogor och myndigheter och makthavare, var då inte oroliga för hur ni ska försvara er eller vad ni ska säga. Den heliga ande kommer i den stunden att lära er vad ni ska säga. Vad är det Jesus säger här? Var inte rädd för människor. Guds fruktan, att ha vördnad och respekt för Gud, är det någonting som andas i den här undervisningen av Jesus. Och jag tänker att när jag tänker på Gustav och Rut som jag har hört berätta, så andas det Guds fruktan över dem på något sätt, men också en underbar frälsningsglädje som vi hörde Håkan berätta om här. Och den här kombinationen är så fantastisk, när man både kan vara oerhört trygg i vem man är i Gud, tacksam och glad och salig, men samtidigt har den här respekten för att det är något stort som jag är kallad in i, och att det är en helig Gud jag tjänar, och att man har respekt för att man är ansvarig inför Gud. Jag tycker den kombinationen är väldigt stark och väldigt viktig. Och det är det man ser lysa igenom i den här undervisningen av Jesus också. Att han trycker på de här två sidorna. Och det är allvarliga ord och samtidigt underbara ord som han säger. Och han varvade liksom ett par meningar med underbar nåd, och sen är det ett par meningar där det är mer allvar och där han manar till Guds fruktan. Och han säger att vi ska inte vara rädda för de som kan döda kroppen. Och jag kan tänka mig att de här missionärerna som åkte ut för att missionera bland kannibaler, för dem måste det här bibelordet ha varit levande, eller i alla fall den här sanningen att vad kan människor göra mig? Jag behöver inte vara rädd för de som kan döda kroppen. Det handlar om det eviga, det är det som är viktigt. Att ha det rätt med Gud, att göra Guds vilja, det är det handlar om. Och Jesus uppmanar faktiskt här oss att vi ska frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Det här är ju ett ganska magstarkt bibelord som vi kanske lätt försöker komma förbi. Men det är uppenbart att det är viktigt att ha en sund gudsfruktan, en respekt för Gud, en vördnad för Gud. Jag tror inte att vi ska gå och vara rädda för Gud, förstår mig. Det säger han inte heller, men han säger att vi ska frukta Gud, att ha gudsfruktan. Och det här är någonting som jag tror kanske är en av de största sanningarna vi kan ta med oss från våra första missionärer, att de fruktade Gud. De hade en stark kallelsemedvetenhet, vad Gud hade gett dem för uppdrag, och de var beredda att offra sina liv till och med om det behövdes för att evangeliet skulle kunna spridas. Och det är ju inte, var inte bara de som åkte ut som missionärer under de här villkoren, utan det här var ju ganska vanligt tidigt när missionärer sändes ut, att man skickade med dem svepdukar och kister ibland, alltså för att, ja, det var för att de skulle kunna komma hem med dem, liksom, att man skulle kunna skicka hem dem eller kunna begrava dem på plats. Man kunde inte skicka hem dem på den tiden för att det tog för lång tid, utan det, för att man skulle kunna begrava dem på plats. Man var beredd att dö för sin tro, att dö för Jesus. Och det i sig är ju en tankeväckare i alla fall, när man själv tänker på hur vi lever i en ganska skyddad tillvaro här i Sverige, där vi hela tiden försöker att skydda oss ifrån farliga saker, vilket i sig är bra också. Jag ser inte att det är fel, men det är i alla fall en tankeväckare att man kan ha en sån kallelsemedvetenhet, en sån gudsfruktan i sitt liv, så att man är beredd att verkligen offra sitt liv om det behövs. Och det handlar om att ha den här vördnaden, den här respekten för Gud, att Gud är helig och att mitt liv ska vara i förhållande till den helige guden. Samtidigt så är det ju en fantastisk sanning som lyfts fram här, hur värdefulla och älskade vi är av Gud. När Jesus talar om att de här 5 sparvarna som säljs för 2 kopparmynt. 2 kopparmynt var en väldigt liten summa på den tiden, och Jesus använder det som liksom en symbol för att de här sparvarna har i sig själv inget värde rent ekonomiskt. Men de är oerhört värdefulla för Gud. Och till saken hör ju, då blir ju det temat lite i predikan, det här äta eller ätas. Alltså, de här sparvarna åt man ju faktiskt också upp. Man använder det. Det låter ju kanske lite konstigt. Kan inte varit så mycket kött på sparvar. Men man åt små fåglar. Det var en delikatess på den tiden, man åt dem. Och det var på det sättet man offrade i templet också duvor och så, men man åt småfåglar. Och det är därifrån som man köpte de här fåglarna, inte för att ha dem som burfåglar, utan för att kunna äta upp dem. Och därför vill Jesus visa, om Gud nu har fullständig koll på de här små fåglarna som inte är värda så mycket, som inte har så stor vikt här i världen, inte någon av dem faller till marken, alltså de har han fullständig koll på, hur mycket mer koll har han då inte på er? Och så säger han de här fantastiska orden, på er till och med hårstråna räknade. Ja, det är lite olika svårt för Gud att hålla koll på oss kanske, men hur som helst så är det ju så att Gud har järnkoll på varenda liten detalj. Och jag skulle vilja säga att jag tror att Jesus använde det här exemplet med hårstrån och sparva för att det var någonting som den tidens människor kunde ta till sig. Men hade han stått här idag med den fysikaliska forskning som vi har, där vi vet att det finns atomer, elektroner, det finns till och med små kvarkar. Det är det minsta jag vet, men det kanske finns ännu mycket mindre beståndsdelar i universum. Jag tror att Gud har koll på varenda liten kvark. Att han, det är inte bara hårstråna på våra huvuden som är räknade, utan varenda liten beståndsdel som finns i universum har Gud fullständig kontroll över. Han är så stor, han är så mäktig. Och det blir ju förunderligt när man börjar tänka så, att varje liten atom är ihop, håller Gud ihop på rätt ställe så att hela universum sitter ihop. Och han älskar oss med en kärlek så att han hela tiden har sin syn på oss. Han har blicken emot oss, sitt ansikte vänt emot oss, som vi säger i välsignelsen. I den aronitiska välsignelsen så talas det om att Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Alltså Gud har sitt ansikte vänt emot oss. Han ser oss med sin kärleksfulla blick hela tiden och älskar oss oändligt mycket. Och den här kombinationen av att utmana till gudsfruktan, respekt för Gud, för Guds helighet, för vem Gud är, att vörda Guds namn, att frukta Guds namn, och att samtidigt vi är Guds prinsar och prinsessor, hans älskade barn som han hela tiden tittar på och vill slösa sin kärlek. Den kombinationen tror jag att de här första missionärerna levde i. Det är den känslan man får när man lyssnar på Håkan och när man liksom läser om dem. De hade hittat på något sätt det. Och det gjorde att de också var beredda att ja, liksom ta de här trosfriska stegen som det innebar att åka ut till Kongo. Sätta sig i den här upphuggna trästammen och paddla in mot en osäkerhet. För man hade en sån kärlek till Gud. Vi lyssnade på det här gudsmötet som Gustav hade när han var ute och gick. När han böjde sig inför Gud, böjde knä och överlät sig till Gud. Han fick något som heter syndanöd. Och för er som är lite äldre är ju det ett jättekänt begrepp. Och det är något man pratade mycket om förr. Men nu för tiden, jag har tänkt på det. Att det är sällan som man pratar om syndanöd nu för tiden. Det har liksom, alltså bland folkmun vet ju, unga människor vet ju inte överhuvudtaget vad det är för någonting. Tror jag inte. Det är väldigt ovanligt. Men det är något väldigt vackert när man, en människa på något sätt inser att man är ansvarig inför Gud. Att man är en syndare som behöver Guds nåd och behöver vända om. Få ta emot Guds förlåtelse. Få lägga sitt liv i Guds händer och börja låta ha Gud som sin Herre och frälsare. Något väldigt vackert och fint. Men jag tror att precis som Gustav fick göra där så önskar jag kanske att fler idag av oss också ibland då och då fick uppleva den här förkrosselsen inför Gud. Jag känner det själv att jag tror att jag behöver det mer. En förkrosselse där man inser att Gud är så mycket större. Och jag behöver hans nåd. Jag behöver hans förlåtelse. Jag behöver hans ledning. Jag behöver hans kraft. Jag kan inte göra någonting i mig själv. Det är då på något sätt som Guds rike förlöses. Det är då som Gud kan börja verka på ett nytt sätt. Och jag tror också att vi behöver bli drabbade av Guds kärlek. Och det var så fint tycker jag när du berättade här Håkan om den här varma tron och liksom hängivenheten som verkar ha funnits i Gustavs liv här. När du mötte honom. Enkelt men ändå varmt och hjärtligt och man kan liksom se Jesus i det här på något sätt. Och jag tror att den kärleken skulle jag och vi behöva bli mer drabbade av också. Att Gud fick möta oss. Att vi fick ett riktigt kärleksbad. Och kanske är det så att man kan inte bara prata om kärlek utan Guds fruktan. Då blir det liksom inte kärleken lika djup heller. Tror ni att det kan vara så? Jag tror det. Men det måste finnas den här dubbelheten. Det är först då som båda de här kan fördjupas i livet. Både Guds fruktan på ett sunt sätt men också kärleken kan djupna när de här två verkar tillsammans. Så därför tror jag att vi behöver be om att få den här kombinationen i våra liv av stark kärlek men också av en tydlig stark Guds fruktan i våra liv. Det är då som livet kan växa och utvecklas som Gud vill. Det fanns också en stark kallelsemedvetenhet över de här personernas liv. Och det kan jag också se när jag tittar tillbaka. Man läser om människor förr i tiden. Det har ju varit intressant när vi har läst våra gamla protokoll och så där härifrån Salemförsamlingen. Och när man läser om gamla tidsväckelser. Och ni som är äldre, ni kanske kan också känna igen er att det var en annan ton av kallelse uppdrag. Det fanns ett djup, man pratade kanske mer om det förr i tiden än vad vi gör idag också. Och det kan finnas för- och nackdelar med det. Men jag kan se i de här missionärernas liv att för dem var livet Kristus. Precis som Paulus säger, för mig är livet Kristus och döden en vinning. Det var mer av den här niten och kallelsemedvetenheten och man var beredd att offra mer förr i tiden kanske än vad vi är idag. Kanske har vi blivit lite mer bekväma. Och det är någonting jag längtar efter att vi skulle få tillbaka. Och som man också när man läser Nya Testamentet känner att det är en annan puls i människorna där. De hade den här kallelsemedvetenheten. Allt för Jesus. Det var evangeliet som betydde allt. det här är ingenting man kan ta sig. Jag känner mig själv väldigt ödmjuk inför. Jag ser när jag speglar mig själv i de här helgonen från förr i tiden att det saknas jättemycket. Och jag tror att vi behöver bara be om att Gud får ta tag i oss. Att det här får bli levande för oss. Att Gud får drabba oss med sin kärlek. Med en sund gudsfruktan som drar oss närmare honom. Ska vi be tillsammans? Ska vi stå upp när vi ber? Tack Jesus att du kan tala genom missionärer som åkte ut för 100 år sedan. Låt oss inte bara titta framåt utan låt oss också få titta i backspeglarna ibland och lära oss av de som har gått före oss. Och vi har många sådana i våran församling, i våran rörelse som har plöjt upp en väg. Hjälp oss Gud att vi inte tappar sikte på den plogfåran utan att vi följer dem där de har plöjt upp en väg. Att vi inte viker av på grund av bekvämlighet utan att vi håller fast vid det sanna evangeliet och att vi får drabbas av den här kärleken som man ser lyser igenom när man hörde Håkan berätta om Gustav här, den här kärleken och passionen och tacksamheten till dig och ditt verk Gud. Låt den få drabba oss. Låt den här kallelsemedvetenheten få drabba oss också Gud, att vi är beredda att gå in i en oviss framtid för din skull. För att du kallar oss. Hjälp oss att gå med dig. När du kallar på oss. Att vi inte viker av då. Utan att vi vågar gå med dig. Tala till oss Gud. Hjälp oss i våra vardagsliv. Att vi får hitta vår kallelse där. Vår sändning där vi är. Med våra arbetskamrater. I skolan. När vi möter våra grannar och vänner och har kontakt med människor. Hjälp oss att kunna uppleva din röst och ditt tilltal och vara lydiga dig Gud då. Att vi får omsätta det här i våran praktiska vardag. Led oss Herre. Det här är det är så stort, ett heligt uppdrag och man blir rörd när man tänker på att vi får vara med. Tack Gud. Tack att du har förbarmat dig över oss. Att vi har fått inse att det här är vägen. Tack Gud. Tack för att du har förbarmat dig över oss. Kom nu helige ande. Kom och utrusta oss till tjänst. Var en av oss. Jag tror vi ska bara stanna upp. Om någon vill leda oss i bön. Om du liksom känner att Gud rör vid dig. Så ta och led oss i bön i så fall här nu.